känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat med Minna och Karin.
Idag är det första gången för mig igen som jag får börja vara med i Polyprat igen. Det var ett långt uppehåll och jag är så glad att jag får vara här igen. Välkomna! Välkomna till Polyprat! Jag får vara med! Det är jag som är här, jag är Karin och sen är Minna här. Hej Minna!
Hej Karin! Ja, vi gjorde ju en inspelning utan dig, men jag längtade så efter dig, så nu är det du och jag igen.
Vi är så här ett litet monogamt par, tycker jag.
Ja, ja jo, nej, men ibland så bjuder vi in lite gäster i lilla pargemenskap.
Men de ska ju inte stanna.
Nej, nej,
de är
nej,
tillfälliga.
Mm. Nej, absolut. Det är ju via, ja, det är ju det där med hierarkier. Det är väldigt viktigt för mig.
Det här var ett monogamiskt både relation med dig, Minna. Alltså, vi har pratat lite om den här hösten och vad jag har för tankar, men jag skulle bara vilja dyka in nu i hur är det med dig och hur är det med mig och vad har hänt sen i våras och hur mår vi? Så jag tänkte bara börja, Minna, hur är det med dig?
Ja, just nu så är jag på en ganska bra plats. Jag är väldigt nervös för jag ska ge mig av till Tyskland och segla hem den där båten vi har pratat om tidigare som gör allt för att bryta vår relation, men jag ska med stark vilja ta hem henne. Och jag är lite nervös för det här. Det har ju dragit ut på tiden och det kommer att bli oktober innan hon är tillbaka i Stockholm.
Så ni ska segla hem henne helt enkelt?
Vi ska segla hem henne nu. Så det har jag framför mig. Och i övrigt så... vilket gör att väldigt mycket i mitt liv står på paus. Jag behöver verkligen prioritera och på något sätt bara inte tänka på så mycket annat just nu. Jag vill fokusera så att jag kan genomföra den här uppgiften. Mm. Så är det. Men i övrigt så är jag på en ganska bra plats faktiskt, av flera skäl så där.
Mm. I förra avsnittet så pratade du ju en del om det här med överenskommelser och liksom börja, på något sätt lite uppfattade det som att börja om på en ny plats i relationen med Ulrik. Hur är det just nu?
Ja, alltså nu känns det ju inte som att världen har kommit igång riktigt, så vi får väl se hur det blir med allting, men han och jag har en bra kontakt just nu. Det blev ju en annorlunda sommar för oss, första gången som jag är ganska van vid att liksom att semestern är sammanhållen och att vi alltid gör någonting som familj eller så på semestern. Det har vi gjort i alla år som familj. I den här sommaren så spenderade vi, ja, men han var borta 19 nätter eller 19 dagar. Och alla de nätterna så sov ju han med någon annan. Men inte jag alls. Vilket är ju ganska stor, det blir ganska stor obalans. Jag tror att det kom lite oförberett för mig, även om jag kanske hade kunnat förstå det om jag hade lyft blicken och förstått hur hans relationer har utvecklat sig och vad jag kanske inte har odlat eller efterfrågat, eller om jag ens vill ha det i mina relationer.
Vad menar du med ens vill ha det?
För
det
är ju vet inte. Alltså det blir ju så lätt så där att ha så här ju. Han och jag lever ju tillsammans. Och så är det så här, ja, så här gör han sina relationer. Och så kan det väldigt lätt bli så här. Så vill jag också ha det. Eller jag vill också. Jag vill att det ska vara likadant. Eller jag vill att det ska vara rättvis så det blir balans. Men när det kommer till kritan så kan jag också känna att vi strävar faktiskt åt olika håll. Och det blir ju tydligare med tiden att vi strävar efter att vårt polyliv ska vara organiserat på lite olika sätt.
Men det här blir väldigt abstrakt för mig. Så här, hur då olika?
Nej, men jag tror att han är ju nu inne i en fas där han har 3 etablerade relationer som han vill ta hand om. Det är inte jag. Jag har 1 relation primärt med honom som jag vill ta hand om. Sen träffar jag andra väldigt sällan. Och det blir ju helt olika mönster. Och det är så som det har blivit rent praktiskt. Och det tänker jag är en effekt av vilka val jag gör också. Att jag faktiskt är, att vi vill lite olika där. Och det har vi väl kanske också konstaterat, att vi vill lite olika. Men sen så, vad jag vill om 2 år, det vet jag inte. Men jag ser att mönstret hur vi är olika, helt enkelt. Det är inte symmetriskt. Och det är väl logiskt. Jag menar, vi är inte symmetriska människor och vi gör på olika sätt. Och jag tror faktiskt att vi längtar lite efter olika saker också. Och vi attraheras av olika typer av situationer och människor också.
Så vad attraheras du av och dras till då? Och liksom mer pratar om dig egentligen än om Ulrik.
Jag vet inte riktigt. Jag har extremt stort behov just nu utav att vara väldigt autonom och självständig och äga min egen tid och känna mig väldigt, väldigt fri och inte ha krav på mig att relationer ska se ut på ett visst sätt eller leva upp till andras förväntningar eller agera som att jag blir den andras bästa match. Jag märker att jag kan falla in i det, men jag har ingen lust att ägna mig åt och översmörja relationer som jag ändå inte vet vad jag vill med framöver. Då blir det lite grann ett tak för många. Det låter som att jag har träffat supermånga människor, men jag hade ju en liten ny dejtingfas i början av sommaren. Men det fastnade liksom inte riktigt någonting där som jag vill inte. Så det jag vet inte. Och nu vill jag bara segla hem den här båten. Och jag kan liksom inte göra någonting annat på 1,5 månad framöver. Och för en del människor är ju det en dealbreaker att inte kunna träffas på den tiden. Fine, det är mitt liv. Sen finns det ju de som gärna kan tänka sig att ses väldigt sällan. Och det passar mig bättre helt enkelt. Då känner jag mig friare och jag känner mig närmare de människorna. Det uppstår en närhet för att jag känner mig förstådd i vad jag behöver. Och jag känner att det finns något kravlöst i det som jag tycker väldigt mycket om. Just nu, det jag är nu, så är det de relationerna som där det finns någon form av potential att det kan bli någonting framöver. Men jag vet inte. Jag är också liksom lite trött. Jag orkar liksom inte knappt skriva till folk. Jag kan inte ens säga. Ja, men du vet att man så säger, okej, nu borde jag kanske skriva något hjärta till den här personen som jag är lite intresserad av, men jag orkar inte.
Du har ju en båt att segla hem.
Ja, lite så.
Eller hur? Det är någonting också som jag... Om du skulle titta på det där med hur längtan har sett ut över tid, så är det väl precis så det har sett lite olika ut. Hur din längtan efter andra relationer har
ut. Men jag tror att jag liksom, den här tydligheten alltså som det blev i sommar där jag så insåg jag hur jag tror att jag inte vill ha någon som nära mig på det sättet som jag vill ge en massa tid. Så känns det just nu. Det känns inte hälsosamt för mig. Det känns helt enkelt ohållbart. Så jag vill inte det. Jag får så här rysattacker av tanken. Men det är ju...
Av tanken på någon människa, förstår du rätt? Någon människa som vadå? Som vill massa tid med dig.
Ja, som vill ha massa tid av mig. Och som förväntar sig att man ska ses så här en gång i veckan eller ens varje månad, eller som vill att man ska höra av sig morgon och kväll, eller som vill att man ska ge mig space.
Vad spännande.
Men jag känner mig också väldigt, det är väldigt tydligt för mig att jag vill vara i en nära relation med Ulrik. Den relationen betyder jättemycket för mig och den vill jag inte slarva med. Och jag finns liksom, men vi har ju över 20 år ihop, han och jag, och då blir det ju så att han blir väldigt viktig. Har man varit tillsammans i 20 år så är det ju, ja men du vet, jag känner hans familj sedan över 20 år tillbaks. Han känner min familj sedan 20 år tillbaks. Vi har två barn som snart börjar bli vuxna och som ska, ja men vi kanske kommer få barnbarn framöver. Det är bara det är någonting som bara han och jag kan dela. Det finns ingen annan som jag kan dela det med. Och det vill jag ha en grund för, att vi ska kunna dela tillsammans. Och det finns varken han eller jag vill introducera liksom, nya människor i våra äldre föräldrars liv. För de har inte kapacitet för det. Både min och hans föräldrar behöver ganska mycket omsorg. Det är någonting där jag vill ha vår respektive lojalitet i att göra. Det är sådana saker som, det är en sån investering som uppstår efter väldigt, väldigt många års relation som man inte kan begära någon, men som jag värdesätter otroligt högt. Ja, men så där är jag nu, så jag vet inte. Just nu så känner jag så här. Alltså jag gillar ju att möta nya människor. Jag har också känt mig väldigt introvert. Känt mig så här, att det är liksom lite jobbigt att umgås med människor i grupp eller fler än en i taget eller möjligen två. Så jag har ju undvikit alla sociala sammanhang. Frivilligt har jag ju det. Med några få undantag.
Så det har varit en introvert sommar.
Jag har haft en väldigt introvert sommar. Och det har varit jätteskönt. Mm. Sen bröts ju den ju för sig utav att min gamla goda vän sen jag var 17 kanske. Ja, så jag var 17 år från USA kom. Han är ju, men han har kanske varit en så här, väldigt romantisk person för mig på något sätt, som jag känner så här, romantisk kärlek för, men han är ju gay från New York som reser ur hela världen och har såna, så det är så här, det blir en väldigt kärleksfull vänskap. Det som var roligt med honom är ju att vi blir enormt gosiga med varandra, men det är i stort sett helt osexuellt. Så jag kan liksom sova med honom och sitta där med honom och armen runt, men det är ingen sexuell laddning i det. Och det tycker jag är ovanligt, för nästan alla människor jag kommer nära på det sättet finns det en sexuell laddning i.
Men du är
det
så.
Var härligt. Det var kul. Att han dök upp med väldigt kort varsel. Så, hej Mina, får jag hänga med dig? Okej. Så han kom när Ulrik var borta och hängde med mig och barnen. Vi fick visa Stockholm och så. Så det är väl den enda jag har träffat i sommar.
Ja, alltså, men förutom det här med familj och ansvar och gamla föräldrar. Och alltså
syster
det är ju...
och pappa och, och liksom barnen och så. Mm.
Så det är ju inte tomt, men det är den här, det är på det sättet är det ju familj- och släktfokus.
Ja, ändå. Det är väldigt viktigt för mig. Det är väldigt viktigt för mig. Jag skulle inte kunna förhandla bort det. Och det kommer alltid få ta en hel del tid av mig. Men Karin, hur blev din sommar?
Jag har haft en av de jobbigare somrarna i mitt liv. Ja. Det är någon slags omvälvning och förändring i mitt relationsliv liksom, med Örjan. Jag inte vet var vi ska landa, utan det är liksom en förändring som... Och vi har ju också en väldigt lång relationshistoria tillsammans. Och jag har varit väldigt, det har varit väldigt skakigt för mig hur och på vilka sätt vår relation ska se ut framåt. Jag menar, vi har barn och gemensamma åtaganden på alla möjliga sätt. Och är väldigt, på det sättet, i våra liv väldigt ihoptrasslade med varandra.
Mm.
Så jag har haft en... Jag har både haft en sommar där vi har varit isär mer än vad vi har varit någonsin under en sommar.
Mm.
Där han har valt och nya relationer och ny energi och andra platser har varit det som har dragit. Liksom. Jag har fått träffa Anders en hel del i sommar. Det har varit helt fantastiskt. Rest tillsammans för första gången. Rest någon annanstans än Sverige.
Mm.
fått åka utomlands och vara det, och öva mig också på det här med autonomi faktiskt. Men vad vill jag när jag lite mindre ingår i ett vi? Ja, så, och jag har ingen, jag vet ju inte än vartåt vi landar. Men åh, vilken omtumlande sommar det har varit.
Mm, en förändring.
Ja.
Mm.
Och också att vara på olika platser i den förändringen. Vi har ju pratat då och då i podden om det här med omförhandlingar och asymmetri. Och, alltså hur att inga relationer i längden kan vara helt symmetriska, utan att vi behöver hantera att vi kommer i olika perioder vilja olika mycket, känna olika mycket, uttrycka olika mycket. Eller hur? Det är ju något vi har pratat om
ja, men precis. Alltså, jag känner ju också att jag är i en förändring. Mm. För att jag gör annorlunda gentemot Ulrik, och jag längtar efter annorlunda saker än vad jag kanske har uttryckt att jag längtar efter tidigare. Och det finns en förändring i det. Det är någonting som händer i mig själv. Just nu ser jag också en väldigt egoistisk fas. Hur känns det att vara mitt i den här förändringen som du är i, Karin?
Det är en massa sorg.
Mm, det är sorg.
Mm. Förstås, om jag ska liksom gräva i den där, vad är grundkänslan, då är det ju rädsla. Mm. Därför att jag vet inte. Och jag är rädd.
Mm.
Rädd att bli ensam, rädd att... Och då kommer den här dubbla saken, du vet, här, att vara ensam i det yttre, eller känna mig ensam mitt bland människor, eller mitt i en tvåsamhet, eller mitt i hans och min relation. Eller hur? Jag är medveten om mitt privilegium av att ha levt i en lång relation.
Mm. Ja, men det är ju... Det är en privilegie som uppstår i liksom det här långa, trygga. Och när det sätts
på när det spel, skakas liksom, så är det, så märks det ju vad jag... Så vi får se. Så om det nu ser annorlunda ut, det gör ju att jag öppnar tanken för ännu mer. Ja, men hur vill jag att mitt vardagsliv ska se ut? Vem eller vilka vill jag verkligen bo med och dela liv med och så? Och där, det goda stunder, tänker jag, att det här ger möjlighet till att tänka om. Och göra om. Liksom. Och i rädda stunder tänker jag bara, ja, jag kommer att bo ensam på motorvägen i en kartong med tre katter. Du vet, de här,
ja. Liksom. Ja, men kan du se de här rädslorna som du beskriver som rädslor? Eller hamnar det lätt i att det blir sanningar? Jag menar, det är liksom mycket nu när allting är så osäkert, när du inte vet hur saker och ting kan bli. Så vet du ju egentligen inte vad som blir sanning, vad sanningen blir sen.
Jag tror mer att jag märker av hur otroligt obehagligt jag tycker det är att vara i det här mellanläget. Där vissa människor kanske lättare kan hitta tilliten. För att det kommer att bli gott. Det kommer att komma en god väg.
Mm.
Och jag kan känna rädsla för, men det är väl inte säkert. Liksom.
Nej, precis.
Hur trasigt ska det bli innan... Ja. Så jag önskar att jag kunde vara i det här laget av, men allting kommer att bli precis som det ska. Det är alltid en möjlighet till växt och bla bla bla. Och det kanske jag kommer att kanske känna mer när jag ser tillbaka på det. Det var en möjlighet till förändring och växt. Jag vet inte. Men jag försökte göra...
Vad har du för strategier då nu? Har du några strategier
när
du
är i det här limbo-läget? Gråta mycket.
Gråta mycket.
Ja. Nej, men jag har nog behövt söka stöd hos vänner mycket. För att känna att det finns människor kvar.
Mm.
Att det här är inte mitt hela liv. Liksom.
Mm.
Och när det skakar så, det har också varit så att jag har känt mig så otroligt luren av människor omkring mig. Som har funnits där. Kommit hem till mig.
Mm.
Varit här. Hört av sig på alla möjliga sätt. Och jag har också fått... Det har varit skönt också att jag har kunnat prata om det här utan att jag märker att människor tar någon slags ställning.
Mm.
Utan att det bara är så här, jag kan få känna det jag känner, och jag känner att människor inte målar ut, förhoppningsvis då, varken mig eller berör jag till att vara god eller ond på något sätt i det här, utan det bara det är en förändring.
Så är det ju så, alltså det är ju nästan alltid, det blir en kris. Och ofta när man är med kriserna, jag tänker att det är ganska vanligt att men någon kanske, man är på olika ställen i den här processen, men det är ju aldrig symmetriskt.
För att det, nej, det är inte i krisen heller.
Och det är, någon är på en starkare plats än vad den andra är, och sen kanske det blir tvärtom om 1,5 år. När verkligheten kommer i kapp, och då kanske den som kände sig svag står jättestark, och den som var stark när man tog sig dit trillar ihop. Så tycker jag mig se runt omkring mig hela tiden att de här är osymmetriskt hela tiden, hur man reagerar på kriser och förändringar. Och för en del är de bara intellektuella för att ta sig igenom. Men den andra så är det rent känslomässigt. Och det är bara gråta som gäller. Men om vi tittar på det här, liksom, att nu har du tillbringat ganska mycket tid med Anders i sommar.
Ja.
Det är också en, kan man säga, en förändring. Att ni har tillbringat så mycket tid tillsammans. Ni har ju tillbringat mycket tid tillsammans tidigare somrar också. Men det är mer i år.
Ja, det är ja, det är nog en, ja, men det är väl en förskjutning i det där, var ligger liksom tyngdpunkten i relationen just nu.
Mm.
Och det är ju en jätteutmaning, tycker jag, att kanske ha, att på något vis där det finns ett stort ja till mig, det är ju en människa som vill dela vissa saker med mig, men inte andra. Alltså, ja, det finns ett stort ja till att tillbringa tid, men vi lever ju inte ihop eller äger saker ihop eller har barn ihop eller...
Nej, men precis, ni har ju ingenting av det här som...
Ja, men jag tror inte ens vi äger liksom en inte vet jag, en picknickfilt ihop, du vet, det är så oerhört olika.
Ja.
Men samtidigt finns det ju en frihet i det att men då fyller vi ju den relationen med det vi vill. Nu är ju det himla mycket vardagsprat ändå. Ja, men du vet, hur går det för ungarna? Och får du iväg dina ungar till skolan? Nej, det får inte jag. Eller barn med extra allt på olika sätt. Ja, men då kan vi stötta och finnas för varandra. Och det är jag jättetacksam för. Det gör ju att det blir en mer verklig relation för mig.
Ja.
Jag tänkte på det när du pratade lite i början, Minna, om det här var... Hur mycket relationskapacitet har man? Hur många människor eller hur många orkar man ha riktigt, riktigt nära sig? Har det varierat för dig?
Ja, det har det ju. Jag tror att just nu så är det mig själv jag vill ha närmast. Det är det jag liksom menar när jag pratar om att jag är en väldigt egoistisk fas. Jag vill dra, men egoistiskt kanske är ett negativt ord, men självupptagen eller självfokuserad, självcentrerad. Jag har ingen lust att ta hänsyn om jag inte vill. Och det är väl liksom också de här tvära kasten, att jag behöver från att ha tagit en massa hänsyn varit i ett väldigt starkt pliseläge, för att då kommer jag centrera mig själv och komma tillbaka till vad vill jag? Vad vill jag? Vad längtar jag efter? Vilka initiativ kan jag ta för att komma dit? Hur kan jag agera för att ha min egen styrfart i mitt eget liv? Ja, men då måste jag ha mitt liv utifrån mig själv. Och för att jag ska liksom hitta det, så är det på något sätt som att jag inte riktigt just nu går in i några andra djupare kontakter. För att när jag gör det har jag en tendens, det här kanske är omedvetet, en tendens att tappa fokus på mig själv.
Mm.
Och jag vill inte det just nu. Jag vet inte om jag någonsin mer vill det, så känns det. Jag känner att jag har tänkt så mycket på andra människor så många gånger eller så mycket i hela mitt liv. Det är så jag är uppfostrad, det sitter liksom i min kropp att göra det, och jag vill ja, men om jag vill liksom röra mig mot någonting så är det i så fall mot människor som tänker väldigt mycket på mig. och liksom fokusera på mig mer än att de än tvärtom. Det här, ni fattar ju, det här är en balansfråga, det är en balansbågen. För att klara av och göra någonting radikalt annorlunda så måste man balansera ordentligt åt andra hållet. Det går inte att prata om baby steps ibland, utan man måste liksom bara göra helt annorlunda. Och så känner jag med det, och jag tror ärligt talat att är min gestaltterapi som har tagit mig dit, för att den har ju fokuserat på mig hela det här året. Och jag har jobbat i det. Jag menar, jag och Ulrik då, som är min närmaste livskamrat, vi har ju väldigt mycket skador i vår relation sedan många år. Och det kan jag fördjupa mig i någon annan gång, men jag vill samtidigt att han kanske är med i ett sånt samtal. Men vi har en massa skador emellan oss, de finns där. Jag tror att det är en utopi att vi ska fortsätta att tro att det kan repareras. Att det kan liksom lagas och fixas så att det blir perfekt. Att det finns åtgärder för allt det här som inte fungerar emellan oss. Utan att vi behöver komma till en plats där jag är okej, för att jag är som jag är. Jag ska inte fixas mer, jag ska inte bli bättre. Eller tvärtom. Utan det är liksom färdigt med det. Utan vi ska liksom landa i att, eller jag vill landa i att den här relationen har vi investerat så enormt mycket i. Och den är bra som den är. Den är bra. Det är en bra relation. Men det kan ju betyda att ja, men vissa saker då, de här skaviga sakerna, precis som du säger, att med Anders så, ja, ni delar ju inte hem och ekonomi ihop, så därför så skaver det aldrig mer mellan er. Ja, men det kanske är vissa saker mellan Ulrik och mig som skaver. Ja, då kanske inte vi ska ägna oss åt dem. Vi kanske inte ska.
Men vad då till exempel då? Vad är det som du menar? För det här är ju en, vissa saker går att ta bort och andra gör ju om verkligen hela relationen i grunden om man tar bort det.
Ja, men så är det.
Ja, men så här, bo ihop eller inte, dela ekonomi ja, eller inte. Nej. Flytta långt ifrån varandra eller bo nära.
Ja, nej, men det där, det, jag tror till exempel, jag kan uppleva att han har svårt att ge mig den bekräftelsen jag behöver. Ja, men då ska inte vi ägna oss åt det. Det är någonting som jag får i mitt ego ägna mig åt på andra sätt.
Och då ägnar dig åt bekräftelse på andra sätt? Det där blir ju så abstrakt. Vadå? Hur då?
Ja, nej, men jag, alltså, hur du mediterar? Det är mänskligt att få någon grundläggande bekräftelse. Men jag ska inte fastna i det. Liksom. Jag ska inte fastna i det som inte fungerar.
Just det.
Jag ska inte fastna i att det liksom,
vad fokuset
är. Att han inte är bra för mig för att han har svårt med det. För det är inte sant. Den är bra för mig på massa andra sätt. Liksom.
Mm.
Sen så försöker jag också liksom distansiera mig lite från vad gäller som till exempel hobby och intressen och vad vi vill, hur vi vill spendera vår fritid och vad vi vill göra med semestertid och sådana saker. Vi kan verkligen dra åt helt olika håll när det gäller den, och då det tänker inte jag slita med längre, att känna att ja, men varför vill du inte göra exakt det jag vill göra. Vi ska ju dela, vi borde ju kunna dela allt med varandra, men det kan vi inte, och det vet vi nu, och då behöver vi inte fortsätta, och då kan vi lämna det åt sidan. Jag vet inte, det låter så himla starkt och stabilt. Det är en förändringsprocess i mig som också har att göra med de här skadorna som är emellan oss. Att läka dem i mig själv mer än mellan oss två.
Mm.
När vi försöker prata om dem så drar vi av sårskorpan gång på gång på gång. Mm. Och skapar, gör såret köttigare och djupare och kladdigare. Och Det blir ju inte så bra. Förlåt den bildliga.
Ja, det var ganska äckligt liksom. Ja.
Ja, men det kan kännas äckligt faktiskt. Ja. Om man är inne och gräver i sånt där som är trasigt.
Ja.
Och så här, det är ju smärtsamt ont. Ja. Och ångestframkallande. Och jag, varför ska jag göra det om jag inte mår bra av det? Det behöver inte, allting måste inte lösas. Livet måste inte vara så här perfekt balanserat. Och jag tror att det, jag behöver inte veta allt och jag behöver inte ha kontroll på allt. Och jag behöver inte läsa det. Jag behöver inte läsa det helt enkelt. Och det är inte mitt problem att läsa. Och jag kan säga bara så här, nej, men det vill inte jag prata om med dig. För det, där är det bara en massa sår. Nu är du inne och håller på och drar i sårskarpan igen. Han tog upp en grej senast i söndags som bara rakt på en sårskarpa. Och jag bara, nej, det här ska du och jag inte prata om. Och han bara, okej. Så får vi se om han vill ta upp det igen. Men jag bara, nej, det går inte. Det blir inte bra för oss. Okej, jag sa det med lite mer desperation i rösten. Med större frustration över att han drar upp saker som han upplever är problematiska med mig. Och det, vi har tillräckligt med bra saker. Vi kan fokusera på det.
Oh.
Ja, jag vet inte. Men jag vet inte. Nu är det, om folk vill förhålla sig till mig så får man, ja, men det är, jag tror att det är den här som jag pratade om i vintras, mina 2.0. Ja. Men att den förändringen började ju redan förra hösten. Väldigt mycket och den har pågått och nu börjar jag så här mycket lätt, nu börjar jag kanske känna att nu börjar jag komma mer i mål med den och då känns det plötsligt som att det här är ganska, det här kommer bli bra. Jag är absolut intresserad av att träffa massor med människor och jag är intresserad av att ha en massa sex med människor. Jag är intresserad av en massa spännande samtal med människor och knyta mig an människor. Jag är intresserad av att träffa nya människor och jag är intresserad av att ha en massa flöden i mitt liv. Men jag vet inte om jag är så intresserad av att gräva ner mig i djupa relationer som ställer krav på mig.
Gräva ner, det låter som en hela skyttegravskrig, ja. Eller överlevnadsmarinen som är ute och gräver ner folk.
Närhet alltså, jag är färdig med det.
Okej, jag vet inte, ni som har följt polyprat här under ett tag, jag skulle vilja slänga in en liten disclaimer här som det heter på svengelskan. Det här är alltså läget precis nu, hösten 2023. Kanske inte som sagt en sanningen inför minnas framtida relationsliv. Det skulle vara roligt om vi senare i den här podden får säga vad hände där. Men jag förstår också din känsla av att och det som du beskriver så tydligt av att vilja stå liksom stadigare på dina fötter och inte dras med i de här olika människorna att på något vis behaga eller
ja,
dras med dit, den delen. Åh, det kan jag verkligen, verkligen relatera till. Det låter som en väldigt skön målbild på något sätt. Ja, när jag tänker på hur min situation, mitt liv ser ut nu, så är det ju också så att jag just nu är i någon slags, jag har varit på ett fint event här ganska nyligt i en stuga och jag är så här nyfiken på nya dynamiker och någon ny halvgammal någon ny människa vad det kan göra. Så att samtidigt som jag då har gått och liksom försökt processa och förstå och sörjt och är rädd, så finns det också andra saker som jag är nyfiken på. Och det är väl en av de här fantastiska sakerna återigen för mig i polylivet, att det behöver inte vara på ett sätt med relationerna. Det kan vara på flera sätt samtidigt.
Mm.
Som det är just nu så är det väl två relationer som jag mer tydligt definierar att jag ändå har.
Ja.
Med Anders och Örjan. Och där är det helt olika saker som fungerar bra och helt olika saker som fungerar dåligt. Och deras berättelser om mig är ganska olika.
Ja.
Vem jag är och vad som flödar lätt och vad som är skitsvårt och sådär. Och det, på något sätt så är det uppmuntrande för mig att det faktiskt finns flera sanningar istället för på något vis en sanning som det är lätt att det blir för mig när jag lever i en monogam relation.
Mm.
Det är klart att vänner kan alltid ha olika input. Men när det gäller sexualitet, erotik, lust, flöde, då är det ju svårare för människor som inte har varit i erotik eller lust och flöde.
Nej, men jag fattar. Jag känner igen det. Jag kan ju till exempel känna såklart att Ulrik har ju mycket mer kritisk syn på mig, är min upplevelse.
Mm.
Han vet ju mina svagheter och han har levt med allt det här som kanske är svårt att hantera när det gäller mina. Liksom. Ja, men han kan ha lite snabbt och påpeka sådana saker. Men det är för att vi har varit tillsammans så länge. Liksom. Mm. Så det är ju de här skaven som är där. Och det är det jag säger. Nu får du bara sluta prata om det. Men om jag träffar lite nya människor så får jag ju beundran. Och jag får ju höra liksom att jag är klok och att jag är snygg till och med. Ja, men massa sådana saker.
Det är det liksom. Ju. Det är ju supersnygg.
Ja, men det är liksom, men jag får höra såklart mycket mer bekräftelse och smick. Såklart. Det är ju också ett sätt att uppvakta någon, gissar jag. Och så är det ju. Det blir olika sanningar. Och sen är det väl också så att man i samtalen odlar samma olika saker. Jag tänker att när jag träffar någon ny så har jag ju mycket större möjlighet att styra vad våra samtal ska handla om, vad de ska kretsa kring. vad vi ska prata om och vad vi inte ska prata om än vad jag har med den mannen jag har levt med ihop med i över 20 år. För där är det liksom inte, har jag inte samma valmöjligheter. Sen gillar jag ju för sig liksom, ibland när man träffar någon som är väldigt modig i sina samtal och liksom tar upp sånt som är obehagligt för mig att prata om. För det kan jag ju liksom med Ulrik hantera, men med någon helt annan så kanske det blir så, hur blir det här? Och sen så kanske det visar sig att det inte är så läskigt eller obehagligt, för att dynamiken blir en helt annan med den här personen. Men så där är det ju klart att det finns massa olika typer av minna där ute som folk träffar. Det gäller ju jag menar, även mina vänner delvis, de ser olika former av minna beroende på vad vi delar för någonting.
Mm.
Så är det.
Om du tänker så här, om du tänker vad som är att det, vad som är den här höstens inriktning eller plan så, för dig, om du så här tänker framåt nu resten av 2023.
Ja.
Är det bara båten? Båten?
Alltså, det är ju båten. Alltså, fram till mitten på oktober så försöker jag bara plocka bort allt som distraherar mig i min hjärna och fokusera på båten. Jag hoppas ju såklart att få med mig fina vänner och stöd på seglingen. Och att det blir fin samvaro.
Det är också en så här, att få segla ihop är något som bygger jättefina kontakter.
Ja, men precis. Och sen när jag är klar med det så behöver jag håva in min familj lite grann och min pappa och lite sådana relationer som kommer att få sitta lite åt sidan. Jag kommer säkert att dejta lite för jag tycker det är kul. Jag tror att jag kommer att... Jag känner mig inte så sökande relationsmässigt just nu. Utan i så fall får det vara någonting som kommer till mig. Så får det vara helt enkelt. Så sen så är jag ju såklart lite nyfiken också på hur det blir när vardagen kommer ikapp oss, när i vårt hem med våra vuxna barn och med min man, hur det blir, hur mycket tid kommer vi att spendera med varandra, hur mycket kommer vi att finnas där och hur kommer det att bli och hur kommer det att kännas, sånt som känns bra just nu. Hur kommer det bli under hösten? Kommer det vara annorlunda på det sättet som jag hoppas? Ja, vi får se. Jag är öppen för förändring helt enkelt. Jag är öppen för att vi gör annorlunda.
Men det är ju någonting jag vet om hösten i alla fall. Att Örjan har ett behov av att vara iväg och ta hand om andra relationer och så.
Mm.
Och det blir också någonting nytt ju. Man är någon slags varannan veckas ansvar. Och det har vi aldrig haft på det sättet förut. Så det är nytt. De här stegen av förändring. Jag hoppas att jag kommer att titta tillbaka på den här hösten och säga att det blev en massa bra saker av det här.
Mm.
Men jag vet det ju inte än. Jag vet bara att jag behöver se till att mer tid i mitt liv tillbringas med någon som verkligen, verkligen vill ha den tiden med mig. Det får vi se hur det blir. Liksom. Det är ju en jätteförändring.
Mm.
Men jag har nog... För mig som också gör en andlig resa på olika sätt, så är det också att det har jag verkligen börjat ta tag i att göra plats för i det som är mitt andliga arbete. Att göra plats för det i mitt liv. Det är ett gamla ord kanske, men det är ett sätt att manifestera eller göra plats för eller öppna för en förändring istället för att bara hålla emot. Mm. Där har det varit en det där håller jag på med. Jag vet inte hur jag ska göra riktigt, men jag vet att jag vill tänka vad kan jag göra som blir gott för mig istället för att hålla emot och bara hoppas att inte förändringen kommer. Där låter du som att du är på någon slags väldigt konstruktiv och accepterande plats.
Jag?
Ja, men i att förändring har skett och nu ser du de goda sakerna.
Jag tar paus också, tror jag. Lite. Det är paus. Det är på något sätt paus. Jag pausar hela processen lite grann. Även om det är också en del av förändringen. Att inte hålla på att processa så mycket. Nej, men okej. Okay, jag vill mest vara... Liksom, ja, men jag vill ha min... Nu har jag en primär relation som jag ska ta hand om på ett sätt som jag vill. Och sen vill jag mest ligga runt lite. Ja, lite sådär.
Den policy.
Gärna mycket, förresten.
Ja, gärna mycket.
Och sen vill jag inte bli skammad för det.
Nej, för liksom, tusan.
Jag vill inte, men jag vill så här. Så skulle jag aldrig kunna göra. Eller jag skulle aldrig kunna ha sex med någon om jag inte har jättestark känslomässig kontakt. Eller så här. Jag kan ju inte bli kär i någon om jag inte har en väldigt stark mental närhet och känner mig lyssnad på och sedd på och liksom får den här mentala connectionen. Det är först då jag kan känna stark kärlek. Men jag har ju inga problem att ha lite sex under tiden när jag lär känna personen i fråga.
Mm.
Mm. Så där är jag ju liksom, jag tror att jag distanserar mig lite, ärligt talat, Karin. Jag tror att det handlar om, jag är inte så himla rationell och klok och liksom så här förnuftig, utan det är ett distanserande för att låta saker komma till vila, inte fortsätta liksom i samma spår och utan verkligen låta förändringen komma på riktigt. Och då kan jag inte fastna och liksom, så jag tror att vi är på väldigt olika platser, du och jag.
Oh.
Även om vi båda är i förändring, så tror jag att vi liksom både längtar efter helt olika saker och är i helt olika processer just nu. Annars har vi ibland kunnat verkligen känna igen oss i varandra, för att vi har de här två gamla äktenskapen och så dejtar vi lite nya. Och nu så här är det just nu, och den här vägen har det tagit och den här vägen kan det ta. Om man har, som du och jag, kanske ungefär samma förutsättningar eller utgångspunkter. Och sen kan det bli väldigt olika. Det finns liksom ingen facit för hur det blir.
Nej, men jag kan kämpa med overklighetskänslor.
Mm.
Någonting som har varit en sån stark del av mitt liv så länge. Kan det förhandlas om? Kan det försvinna? Alltså... Det vet jag ju rent teoretiskt. Jag ser det i mitt liv runt omkring mig. Att lång tid tillsammans är ingen garanti, men det, ja, just nu så är jag inte, jag har också svårare att vara medglad när jag är i den här plats, på den här platsen.
Mm.
Och det är också någonting att
Men är det någonting du känner att du skulle vilja känna?
Ja, alltså när mina partners är glada över andra de möter, det är ju fint de gånger jag kan dela den glädjen. Mm. Inte som att jag måste känna den starkaste av alla eller sådär. Men som det är nu så är det en då behöver jag distansera mig från. Alltså.
Men, så det, ja, nej, men jag tänker att det är jättesvårt läge att känna medglädje om man är i en kris.
Ja.
Liksom. Jag menar, det är ju svårt att känna när man är alltid så ostadigt, när man är på osäkra ben och så här, det är ju de sämsta förutsättningarna på att känna mer glädje. Så jag tänker att det är väldigt höga ambitioner att
men sen också, jag tänker vi har också saker som har varit olika mellan dig och mig, är också hur mycket man har lärt känna människorna runt omkring ens partners och metas och så. Vi har ju haft ett avsnitt om metas.
Mm.
Om metamorer och det här med de andra relationerna, som de viktiga relationerna i dem jag älskar, de viktiga relationerna i mina partners liv. Vilken plats de tar i, så det har varit så väldigt olika genom åren. Och för dig har det också förändrats. Men där kan ju också vara en knepighet i medglädjen. Att, alltså hur nära eller hur långt ifrån man är varandra och sådär. Det är många, många delar som påverkas, tycker jag. I när relationer förhandlas om.
Ja.
Från att tänka att vi är ett system på något sätt av olika med olika kontakter runt mellan varandra, så men det klipps av liksom. Om jag känner mig mer avklippt från systemet, så flödar inte energin på samma sätt. Låter det svårförståeligt?
Nej, jag tycker att det låter ganska mänskligt. Jag menar, om man, jag har en livskamrat och den relationen är på väg att ta slut och min livskamrat orienterar sitt liv runt andra människor. Men det som han och jag har delat, eller hon och jag har delat, det ska prioriteras bort eller omförhandlas eller förändras. Men då måste ju mitt fokus vara i den sorgen istället för att vara i liksom glädjen för liksom det nya som han får. En period i alla fall.
Mm.
Och jag skulle nog också känna dem om jag hade då, om mitt liv började orientera mig runt andra relationer istället för den här tunga äldre relationen, så skulle de bli viktiga för mig. Kanske jag skulle bli mer känslig för om den personen är också vill jag skapa förändringar, börja dejta nya eller liksom bara flörta runt, som den kanske har gjort hela tiden, men det blir känsligare för att jag är en känslig process.
Mm.
Men då gäller det just, då är det där att se det och vara snäll mot sig själv, tänker jag. Jag menar, och äga det, att det här är, det är kanske inte någonting som jag måste känna med glädje med en man som lite grann drar sig ifrån mig i vissa aspekter.
Mm.
Jag måste inte det just nu. Det är inte det som är mitt fokus. Mitt fokus nu är ju liksom att vara, hantera de känslorna som uppstår i mig i den här relationen. För det är tillräckligt för mig att äga och vara i.
Mm.
Det är knappt att jag klarar av det själv, utan jag behöver liksom stöd för det med. Så jag menar, att vara i sådana, när jag har varit i starka krisprocesser, så är det ju jättesvårt att äga sin situation. Det är det absolut svåraste läget att göra det. Och det är då som det behövs som allra, allra mest. För det är då som den här ensamheten uppstår.
Mm.
För att det är ju det som händer när man separerar eller förändrar en relation. Det är ju då, det är ju ensamhet som träder in.
Mm.
Och det är ju en existentiell känsla.
Mm.
Så att, nej, att vara att ägna sig liksom åt att tänka väldigt snälla tankar om sina reaktioner, tror jag är hälsosamt när man är i en kris. Jag vet inte. Jag är nog medglädje. Jag vet inte. Det är en så här icke-existerande grej, tror jag, för mig just nu. För att jag är så uppe i mig själv. jag är verkligen så... Det är liksom inte, det är inte som att jag känner en motsatt känsla heller, utan det är bara så här icke-känslor. Jag bara ägnar mig åt mig själv. Det kan nog uppfattas som lite självupptaget. Och där kan ju min lilla så här, den här personen som står på en axel och skammar sig en själv, stå där. Nu ska du inte vara så egoistisk. Står ju där och säger det till mig. Det är jag inte. Det ska jag inte göra. Och det är liksom inte... passar inte min personlighet och det passar inte mina grundläggande värderingar. Och det är så här jobbigt att vara liksom tänka på sig själv förstås. Jag kompenserar det ju liksom genom att ägna enormt mycket fantasitid, så här, du vet, man sitter på bussen, man ska somna, då tänker jag ju bara på människor jag tycker om och att det ska gå bra för dem. På olika sätt, på praktiska sätt. Alltså oändligt mycket tid lägger jag på det. Det kan nästan bli som tvångstankar att jag tänker.
Att du måste, så här, du måste tänka de här goda tankarna. Ja, som en slags affirmation också.
Det kan vara som dig i sommar. Jag har tänkt oändligt mycket på dig i sommar och det du går igenom och hur jag önskar att det skulle vara för dig och hur det skulle bli och hur det skulle kunna lösa sig och vad som skulle kunna hända och hur vi borde göra med huset. Det är inga realistiska tankar överhuvudtaget, utan det är bara min hjärna som liksom processar. Och det där kan jag ju göra liksom.
Söker lösningar oändligt. På något sätt. Du söker massa lösningar.
Ja, för det är inte lösningar, det är inte realistiska lösningar, utan det är liksom fantasier, men det är behagliga fantasier där det går bra för människor jag tycker om. Och det är bra, för att sen har jag motsatt fantasi där jag har de här ångestfantasierna där jag liksom fantiserar när det går dåligt, och då tänker jag bara på mig själv och mina närstående. Då liksom bara, den typen av, jag skulle aldrig kunna fantisera det om någon annan. Så det här är två spegelfantasier som jag har återkommande haft i mitt liv. Jag kan ägna så här, i detalj åt att tänka hur jag ska liksom packa en väska åt någon annan som ska resa någonstans, som behöver hjälp. Alltså det låter ju helt knasigt, men det är ett sätt så här, för det klarar min hjärna av.
Ja, det är väldigt konkret. Och det är också något metodiskt som du håller på med då. Liksom,
ja, det är en psykisk bearbetning.
Jag hoppas och tror att jag kommer att komma ur den här själens natt på något sätt lite klokare och vara och med omsorg om de som är omkring mig, liksom. Omsorg om barnen och omsorg om Örjan och omsorg om mig själv. Och sen så hoppas jag att jag fick en sån roligt råd här om natten. Jag satt och pratade med en god vän som sa, men det måste ju finnas minst 5000 sexuellt frustrerade män på Gotland. Det måste ju finnas det. Och så säger jag, vad ska jag göra med 5000 sexuellt frustrerade män
i
en rad.
Här går kön. Det här blir min nya fantasi, hur jag ska skapa ett kösystem för dig med bra nummerlappar till alla de här 5000 intresserade gotlänningarna. Det här kommer att ordna sig, Karin. Min hjärna kommer att lösa det här.
Du kommer att styra upp det här. Man börjar på apoteket i Roma och drar en nummerlapp. Och
ja, jag undrar, men det...
Nej, men det som var så befriande med den där formuleringen var nog inte så här att tänka mycket, det borde kunna finnas massa sex som jag kan få, men mer av den här känslan av att jag låser in mig i det jag inte har, inte får, inte har möjlighet till, inte. Mm. Och så kommer någon annan och bara glatt föreslår någon slags... överflödstänk. Så det är ju alltid lite nyttigt att liksom öppna en konservburk och liksom det flyger ut helt andra tankar ur den. Jag tycker om att... Ja, och sen också när jag varit på... Det var länge, länge sedan jag var på något event. Och jag var på ett för en vecka sedan. Och bara det att upptäcka, men just det, när jag åker ifrån bearbetningen och processerna och sådär. Vem är jag nu? Vem är jag i mötet med Anders som var med? Vem är jag i mötet med de andra som är där? Ja, men processen och bearbetningen och frågorna är kvar, men jag behöver inte syssla med dem så mycket.
Mm.
De får komma fram i vågor liksom. Utan jag fick istället leka lite och tramsa lite. Och så upptäckte jag också några nya strategier som är bra för att klonka ur mig ur min, när jag får känslan att jag ska dra mig undan. Och det, bara det, att upptäcka, ja, här finns en metod, här finns sätt att göra som kan funka för mig. Det ger ju också så här hopp att mitt i det andra som är mycket större och mer omfattande och sådär, så kan det också dyka upp små lösningar på hur går jag på event med människor på ett bra sätt ihop, hur connectar jag igen, jag behöver ta varsamma steg framåt nu, för jag är ganska skör. Men det betyder inte att jag ska ta inga steg. Det kan ta roliga steg. Liksom.
Så det, sa du, att du...
Ja, det betyder ju inte att jag inte kan ta några steg alls. Att jag behöver dra mig tillbaka till isolering. Men att jag kanske... Jag har bett om försiktiga steg. Att möta människor mjukare och långsammare. Så jag tror att jag är på en annan plats än du. När du skriver, när du säger så här härligt om allt sex som du vill ha. Och jag vill nog ha jättemycket sensualitet och närhet och mjukhet och tid. Liksom, i mötet med nya människor.
Mm, ja, jag vet inte. Alltså, jag älskar ju tid också, men jag vet inte. Jag har ingen tid.
Båten!
Jag har ingen tid. Nej, men jag har ingen tid. Jag har inte... Jag vill inte lägga 19 dagar på min semester och att sova med andra människor. Det är liksom att spendera tid med. Jag har inga sådana människor i mitt liv som jag vill göra det med.
Nej.
Det är liksom så här, jag vill inte. Du, Karin, vi ska avsluta det här samtalet. Ja. Det lät ju lite hårt det där sista. Men det är klart att jag tycker inte om att sova själv alls. Jag hatar det. Jag tycker verkligen om att sova med människor. Mm. Det är mer, tror jag, vågskålen i att låta...
Mm.
Vi kommer att återkomma till det här kanske. Kanske, någon gång.
Oh.
Och jag kommer att äta upp det jag sa, eftersom jag redan har glömt. Men som noterades nogsamt. Och allt finns inspelat, så
allt finns
jag kommer
inspelat.
Inte undan.
Jag tänker att jag kommer att få, jag hoppas att jag kommer att vara med om massa smaskiga, härliga saker och behöva komma tillbaka och säga att hösten blev en orgie i sensualitet och ljuvligheter.
Åh, vad jag unnar dig det, Karin. Jag vet inte. Jag kan skippa sensualitet. Jag kan köra lite mer
så.
Gud, så ytligt det låter.
Nu ja, det får
sitter
det
min lilla skamgubbe liksom, på axeln.
Men det får vara, kan man säga, mer så här då? Mer saftigt och härligt och mer kuk.
Men jag vill ha roligt, tror jag.
Ja.
Jag vill ha roligt. Jag vill gärna skratta mycket. Och då vill jag inte hålla på och gräva med mig i saker som är stökigt. som skulle kunna bli stökigt. Vilket ju alltid blir när man lär känna människor för tajt och nära.
Ja, men människor är så jävla stökiga.
Då måste man ju ta hand om deras så här negativa sidor.
Ja, och visa sina egna.
Nej, jag har inga. Jag har paus på dem. Jag har lagt dem åt sidan. Jag ska bara vara i den shapen jag är. Och, liksom, och det är bra. Det är superbra som det är. Ingenting behöver ändras. Ja.
Bra slut på det här avsnittet. Jag hoppas att alla där ute känner att det här är verkligen grundade råd i vår samlade livserfarenhet.
Ja, men det och vi är väldigt samstämmiga här också i varandra.
Absolut. Era två 50-åriga tanter berättar hur det ligger till.
Yes. Hörru du, Karin, jag älskar dig.
Åh, jag älskar dig. Jag blir alldeles varm och tänker på att du har försökt lösa mitt hus och mitt liv i sommar.
Oj, min stackars hjärna. Men det är vilsamt. Grejen är den att det är vilsamt.
Det är väl inte vilsamt med
min
galna hus?
Jo, min hjärna är det vilsamt. Det är det jag vilar min hjärna med. Ah. Vet, andra spelar sådana här blopp-blopp-spel och grejer. Det är så här.
Du organiserar min mellanvåning och mitt lådrum och spränger ladugården.
Du anar inte på vilken detaljnivå jag har ägnat mig åt. Men det är som sagt fantasier, och det är okej. Alla fantasier är okej. Sa jag det? Alla fantasier är okej. Det är bara fantasier.
Dra runt i huset så här, mer och mer upphetsad av att behöva att få dra ut liksom all vår gamla skit.
Yes.
Det här blev ett saftigt avsnitt av det. Jag önskar er många vindsröjningar och härlig höst, hörni. Ta hand om er. Hörni, kom ihåg att vi finns på Patreon. Om ni känner att ni har fler behov av så här goda livsråd, så är det bara stötta oss där. In på Polyprat Patreon. Hörni, ha det gott.
Jag är tillbaka i oktober när min båt är hemma igen. Men först ska jag ut och segla. Och ja, då kanske jag är någon annanstans. Kanske jag kommer med någonting annat. Och vi har så många spännande människor vi ska prata med under hösten. Jag tror inte det kommer räcka till med 10 avsnitt. Men det är kanske bara vår kapacitet där. Men Polyprat fortsätter. Det kan ni lita på.
Ja, hörni, ta hand om er. Och hej då.
Hej då.
Du hittar Polyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.